God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring med Håkan Sundliden. Bibelförklaringar som är i Värnamo kyrka. Och det är då på tisdagar klockan 18.30. Vi har kommit till Romarbrevets 30:e del. Och vill du lyssna till det på annat sätt också så kan du göra det på Värnamo församlings hemsida. Och då går in på värnamopastorat.se, klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Så kan du höra alla bibelförklaringar som Håkan Sundliden har hållit. Men nu då, Romarbrevet del 30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta i Romarbrevets 8:e kapitel, men vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig att vi får vara samlade i ditt namn. I den tron att du är mitt ibland oss. Här öppnar du våra sinnen. Så vi kan förnimma din närvaro. Så vi kan se dig. Så vi kan höra dig tala till oss. Här vi överlåter den här stunden till dig. Och vi ber att du genom ditt ord och genom din heliga ande. Verkar ibland oss i våra liv. Tack Herre för att du har kallat oss till helgelse och till härlighet. Nu överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Jo, vi har kommit till Romarbrevets 8:e kapitel och vi är i vers 12 och 13. Eller vi ska nog börja i vers 12 och 13. Vi hade sagt att det är ju, här kommer Paulus med två stycken sakuppgifter. För han har ju talat ingående om vad det är att vara en kristen. Och då har vi förstått att det handlar om att vi är i Jesus Kristus. Och att allt det som han är och har gjort, det skänker han också till oss. Och vi har fått det på ett föregripande sätt genom ordet och genom anden. Så vi är delaktiga och delägare i det som han har gjort. Och det är så stort så att det kan vara svårt att förstå eller tillgodogöra sig. Så vi behöver hela livet för att tillgodogöra oss det. Och när Paulus då har talat om det så säger han några saker. Låt mig bara få repetera den fjärde versen. Där det står om oss som lever efter anden. Så slutar det ju i vers 4. Och det står i presens. Här är alltså inte längre fråga om någonting som är historiskt sant. Utan det här är någonting pågående. Att vi lever efter anden. Och det gäller dagligen och stundligen. Och det är inte så märkvärdigt som det låter. Därför att vi är ju i Jesus Kristus dygnet runt. Vi är ju inte så att vi åker in och ut där hela tiden. Utan vi är ju placerade i Jesus Kristus. Och därmed så kan man också säga att vi är placerade i den heliga ande, lever av den heliga ande. Men det här med presens, det är ju, stryker under att det är ett liv, ett pågående liv. Så vi är ju inte färdiga på något sätt med livet i den heliga ande, utan det pågår. Och sen utifrån det då så kommer det två stycken sakuppgifter. Och det ena hade vi klarat av i vers 10, nämligen att Om Kristus bor i er, och det där omet är ju inte ett ifrågasättande utan det ska förstås som att eftersom Kristus bor i er så är kroppen död för syndens skull men anden är liv för rättfärdighetens skull. Alltså Kristusmönstret går igen. Hans död och hans uppståndelse är ett historiskt faktum. Men samtidigt så är det någonting som pågår i våra liv. Vi är ju intagna i hans död och i hans uppståndelse. Hans död och hans uppståndelse är verksamt i nuet hos oss. Så det pågår och detta är ett faktum. Och det faktum som det talas om här är alltså att, ja det kommer i vers 11 där, att hans ande som uppväckte Jesus från den döda bor, då ska han som uppväckte Kristus från den döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså uppståndelsen från de döda. Det beskrivs här som ett faktum. det pågående livet leder till inte bara att vi kommer att dö och begravas och läggas på kyrkogården, utan också till att vi kommer att förverkligas i vår tro. Den kommer att förvandlas till åskådning, kroppens uppståndelse. Och nu talar vi inte, stannar vi inte vid frågor om kroppens uppståndelse. Det har vi ju talat om när vi gick igenom första Korinthierbrevets 15 kapitel. Men jag noterar det ändå, stryker under det, lyfter fram det. Det är visserligen en andlig kropp, så det är inte en kötslig kropp så här. Men det är, utan det är en andlig kropp. Men inte desto mindre en kroppslig uppståndelse. Det är den ena sakuppgiften som vi får. Och den andra sakuppgiften som vi får, och det ska vi då ta tag i nu, det kommer alltså i vers 12, nämligen detta. Vi har alltså skyldigheter att leva efter anden. Det är en skyldighet som vi har. Eller det står så här, vi läser vers 11 och 12. Nej, förlåt, vers 12 och 13 är det ju. Vers 12 och 13. Vi har alltså skyldigheter, bröder och systrar. Men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Och det där ska vi nu fördjupa oss något i, va? Men jag bara noterar det och stryker under det, att det här är den andra sakuppgiften. Nämligen att vi står i skuld till den heliga ande. Eller negativt uttryckt, vi står inte i skuld till synden eller till vår onda natur, för den har vi ju frigjort sig från. Så vi har ingen skyldighet mot den längre. Däremot så har vi skyldighet att leva det nya livet. Och det är ju en underbar kallelse. Och hur det går till ska vi se mera utav. Eller hur det går till, egentligen är fel att säga så, därför att det går ju till. Det liv som du lever och det liv som jag lever är ju ett kristet liv. Det är ju så det kristna livet ser ut. Så som du lever, så som jag lever, så ser det kristna livet ut. Det som är den stora skillnaden för oss jämfört med människor som fortfarande är kvar i synden och under lagen och så, det är att de har andra förtecken än vad vi har. Vårt förtecken, vår förebild, eller ännu mer konkret uttryckt, vår Herre är ju Jesus Kristus. Vi tillhör inte synden, eller lagen, eller döden. Vi tillhör Jesus Kristus. Han utövar sitt herravälde i oss och ibland oss. Nu. Och nu betyder det att det jag är med om, det jag erfar, det jag lever, det jag ser, det jag hör, det tolkar jag genom Kristusmönstret. Så att svårigheter, motgångar, elände, det kan jag tolka som en delaktighet av kroppen, syndakroppens nedbrytande. Kanske i viss utsträckning också ett Kristuslidande, om det nu är mobbning och förföljelser och sådana, som trakasserier som pågår. Va? Och i och med att jag har den tolkningen, så gräver jag inte ner mig i det. Jag försvinner ju inte i någon sorts uppgivenhet eller hopplöshet. Utan jag ser det med andra ögon. Och på samma sätt, jag får vara med om underbara saker. Sånt som vänliga människor, goda situationer, gåvor som jag uppfattar som gåvor ifrån Gud. Det är att leva i anden. Att se med andra ögon. Flera stycken av er vet om att jag har idag kommit hem ifrån Italien. Vi var några stycken nere i Rom, privat, 6 stycken, och haft underbara dagar. Och sedan så skulle vi åka hem igår, och då så var flyget kraftigt försenat. Och det visade sig sen när vi var i luften då och vi skulle landa i Berlin, så fick vi förklaringen. Det har varit alltså ett våldsamt oväder över Tyskland. Så våldsamt så att alla flygplan har varit inställda på eftermiddagen. Vi kunde visserligen landa där, men vårt flyg som skulle ha gått vidare till Landvetter hade ju gått för länge sedan. Flera timmar innan där vi landade. Så vi försökte få ett nytt flyg och det var helt omöjligt. Då fick vi som kompensation, eller om man vill, som en gåva ifrån flygbolaget, en hotellnatt i Berlin. på ett fantastiskt hotell. Maritima. Ett förstklassigt hotell. Enastående, överdådig frukost. Vi njöt i fulla drag. En gåva ifrån Gud. Sen så frågade jag då på morgonen idag, vi skulle flyga vidare, så frågade jag några av mina medresenärer: hur uppfattar ni det här nu? Det tar, ikväll så ska jag undervisa på bibelförklaringen om att vara ledd av den helige ande. Hur ska man förstå det här? Att det blir sånt oväder, att vi skulle få den här, att vi inte kom vidare. Att vi fick den här hotellnatten. Det kunde ju varit ett jättedåligt hotell. Att vi fick och så vidare. Hur ska man förstå när sånt här händer? Ja, det var ju inte någon som kunde svara på. Inklusive jag. Jag kan inte heller svara på det. Utan vi konstaterade då att det finns saker och ting som vi inte förstår. Men jag fick ett bibelord till mig. Och nämligen det som vi har läst här. Det står så här. Om hans ande bor i er. Alltså den heliga ande bor i oss. Eller hur? Och det är ju det som avgör hur du förstår det som händer. Det avgörs utav ditt eget hjärta. Utav den heliga ande i dig. Och det är sånt som gör också att saker och ting kan förstås olika eller uppfattas på olika sätt. Ja, men inte den heliga ande verksam i väderleken och i flygplanen och sånt? Jo, säkert, men det ligger utanför vår fattningsförmåga. Det kan vi inte begripa. Eller som jag har sagt tidigare, om olyckan råkade ut för, varför hände det? Vad var syftet med det? Det förstår inte vi. Men det vi borde förstå, det är att den heliga ande finns i våra kroppar. Och att vi kan se och förstå genom det rastret. Som heter Guds nåd och Jesu Kristi kärlek och den heliga andes delaktighet. Och då kanske någon tänker så här. Ja, men då blir ju ingenting hopplöst. Eller då blir ju ingenting omöjligt. Nej, just det. Därför är det en väldigt stor skillnad på att vara en kristen jämfört med att inte vara det. Vilken annan kan övervinna världen, skriver aposteln i första Johannesbrevet. Än den som tror att Jesus är Guds son. Om jag tror att Jesus Kristus är Guds son, då blir jag en övervinnare, därför att jag får del av hans seger. Hans uppståndelseskraft blir verksam i den tolkningen, uttrycker det så. Nu hoppas jag att ni förstod det som jag sa, för det här var en nyckelförståelse. Inte bara för den här kvällen, utan också rent allmänt. Nu så står det här då, tillbaka till texten. Att vi har skyldigheter att leva efter anden. Eller det står ju negativt uttryckt. Vi har inte skyldigheter mot vår onda natur eller att leva efter köttet. Och här finns nu någonting som jag skulle vilja säga. Som jag tvekar att säga. Därför, för jag vet inte om vi kan förstå det på ett bra sätt. Men jag gör ett försök. Jag har sagt tidigare och vill säga det igen då. Att Paulus betraktar oss som är kristna, som har anden. Inte som kötsliga människor. Kötsliga människor enligt första Korintherbrevets tredje kapitel. Eller slutet på andra kapitlet. Det är de som inte har anden. De som vandrar efter köttet. De är köttsliga människor. Eller själiska människor som det stod i den gamla översättningen. Men när en människa har tagit emot evangeliet eller inkorporerats i Kristus eller hur vi nu vill uttrycka det. Då är man en andlig människa. Och inte en köttslig människa. Men sen när man läser vidare i första Korinthierbrevets tredje kapitel och vers 1 och 2. Så skriver Paulus, jag kunde inte tala till er som är andliga, som vore ni andliga människor, utan jag fick tala till er som vore ni köttsliga. Och då får man läsa det två gånger eller tre gånger, och så kommer man till den klarheten att vi är kristna människor, vi är andliga människor, men vi kan frestas att bete oss köttsligt. Som om vi vore kötsliga, ska jag säga. Då måste jag ta om det där så att ni får det rätt. Vi är andliga. Vi är inte kötsliga. Vi är andliga, men kan bete oss som om vi vore kötsliga. Ungefär som barn. Vi kan bete oss barnsligt. Handla irrationellt, oförnuftigt. Styras av känslor och så vidare. Så trots att vi är andliga och har del av Kristus och har anden, så kan vi bete oss som om vi inte hade det. Här finns alltså en balansgång, att det finns en gråzon, eller hur ska jag uttrycka det? Jag vill alltså inte att vi ska förstå det som att vi är både andliga och kötsliga, för det är inte det jag säger. Vi är andliga, men vi kan bete oss som kötsliga. Alltså vår identitet råder ingen tvekan om, men vårt sätt att handla kan vara lite si och så. Det vill säga, vi är inte fullkomliga. Och det här, nu gör jag det här tillägget som jag känner mig lite obekväm med, nämligen det att slutsatsen blir att det finns människor som är döpta och konfirmerade, det vill säga som är kristna, men som ändå inte är kristna. Och det här blir ju knepigt. Den här situationen fanns förmodligen inte hos Paulus eller runt omkring hos honom. Men det finns hos oss. Och jag vill inte säga till människor som är döpta och konfirmerade att de inte är kristna. Däremot tycker jag det är rätt så uppenbart om de själva säger det. Och det är ganska många som säger det. Jag har träffat massor med människor som är både döpta och konfirmerade, men som absolut inte var med kyrkans tro att göra eller bekänna sig som kristna. Det vill de inte. Då tycker jag, då måste man ju ändå höra vad de säger och ta dem på allvar och respektera deras otro. Men lika fullt så finns det präster, inte minst, som säger, jo, men de är kristna, de är ju döpta och så, va? Och vilket ju är både rätt och fel plötsligt. Därför tycker jag det var en befrielse för några år sedan, som jag har nämnt för många gånger också, att man kan, om man vill se det positivt, så kan man se det som så att det finns människor som är ärliga i sitt lärjungaskap, som läser Bibeln och går till kyrkan och så vidare, men så fortfarande inte är kristna i den meningen att de är intagna i andens liv, inte lever alltså det kristna livet. Man säger, tänker att man vill bli en kristen, eller man vill bli en bättre kristen, eller man vill, ja, någonting då, va. Eller tvärtom, man känner sig att man är jättedålig kristen. Men man är inte trygg i sin identitet. Kanske inte har fått det där nya hjärtat, nya sinnelaget, nya anden. Att ha det nya hjärtat, ha nya sinnet och den nya anden, det är ju inte en målsättning för oss som är kristna. Det är ju utgångspunkten för oss som är kristna. Och vi måste komma till den tryggheten och den vissheten att vi är i Jesus Kristus och vi har del i den heliga ande. Anden bor i oss. Sakuppgiften är, därför kommer också kroppen att uppstå. Sakuppgiften är, därför har vi inga skyldigheter mot det gamla sättet att leva. Men vi har skyldigheter mot det nya. Det nya sättet att leva är ju vår kallelse. Livet i anden. Vandringen efter anden. Det är vad det handlar om. Det kristna livet. Och det kommer vi att få se mer av här. När vi går vidare. Jag kanske ska visa. Visa ett ställe till. Som kan vara ett nyckelställe. Jag nämnde första Korinthierbrevet 3:1. Det där med att jag fick tala som till kötsliga människor. Det har jag nämnt. Det behöver vi inte slå upp. Vi bläddrar vidare till Galaterbrevet. Där står nämligen det här som gör att jag känner mig lite obekväm. Eller obekväm. Alltså, men som visar att det inte är så svart och vitt alla gånger. Utan här måste var och en liksom leva med en personlig relation till Gud. Och var och en får liksom ta till sig evangeliet. Och var och en får sätta sin lit till Kristus. I Galaterbrevet 3, 3 så skriver Paulus så här. Han är ju mäkta arg där på galaterna, men om vi bortser från det då, så säger han så här: är ni så dåraktiga, ni som började i anden, skall ni nu sluta i köttet? Så den meningen finns ju där, och den är inte svår att förstå. Jag tror att när Jesus lär oss att be, inled oss icke i frestelse. Nu står det ju i den nya översättningen, utsätt oss inte för prövning. Det kan man ju diskutera i översättningarna. Men tanken från Jesus, tror jag mig veta, är att vi ber till Gud att vi inte ska gå på sidovägar eller av vägar som leder bort. Vi ska inte följa vår frestelse och vårt begär. Därför att vi vet inte var det kan sluta. Det är grundtanken med den bönen. Och den bön som vi behöver be, inled oss icke i frestelse. Låt mig, hur det står i Saltaren där, det är väl 139 tror jag. Led mig på den rätta vägen. Se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig in på den rätta vägen. Det där tycker jag vi ska ha kvar. Inte som ett hot eller som en möjlighet, utan vi ska ha kvar det som en utmaning. Ett sätt att verkligen stryka under vad det är, hur viktigt det är att vandra efter anden. För det är det som är kallelsen. Vi som lever presens efter anden. Och sen så står det då i vers 12. Nu ska vi se, nu har vi gått tillbaka där. Till Romarbrevet 8. Vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men, och så kommer det som vi slutade vid förra gången. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Och då måste vi stanna vid det. Vad det är och hur det går till att genom anden döda kroppens gärningar. Här kunde man ju först. En sak till som jag hoppade över där i 12:e versen. Bara med en kort parentes då. Ser ni, vers 12 börjar med ordet vi. Vi har alltså. Alltså Paulus räknar in sig själv här plötsligt. Det har han inte gjort innan. Här räknar han in sig själv. Han är själv en som lever efter anden. Och som vet hur viktigt det är att hålla sig på vägen. Och som vet att vägen är smal. Och som vet att han lever av Guds nåd. Han räknar in sig själv. Vi och så vidare. Nåja, tillbaka då till texten där. Om ni genom anden dödar kroppens gärningar. Då kunde man ju fråga sig. Varför det inte står köttets gärningar? För så skriver han på något annat ställe i Galaterbrevet till exempel. Om köttets gärningar och anden som ligger, och andens frukter. Eller andens frukt. Och då finns det två möjliga förklaringar. Kanske tre till och med. Varför det står kroppens gärningar. Det ena förklaringen, det är ju det att han har ju tidigare talat om kroppen. Det var ju kroppens uppståndelse vi talade om precis nyss. Och i 6:e kapitlet, den 12:e versen, där säger han: synden ska inte härska i er dödliga kropp. Och sen fortsätter han med att tala om att vi ska ställa våra lemmar, alltså vår kropp, till Guds tjänst. Så det är det som finns i hans tankegång. Att han ska ha kroppen med sig i det fortsättningen. Då talar han om kroppens gärningar. Kroppen ska stå i andens tjänst. Och det hade han ju med i vers 10 också. Om kroppens uppståndelse från de döda. Alltså kroppen är inte oviktig. Det var ju så gnostikerna tänkte sig det hela. Att man kunde lägga det där med inte bara den kötsliga naturen åt sidan. Utan kroppen. Alltihopa gick åt sidan. Så man var ju väldigt andlig. Och på det sättet så fick man en delning i sin teologi, det här svartvita. Och jag förklarade för en av resenärerna, för vi kommer att prata om det här med hur man ska förstå det här med att det blev oväder och att vi fick stanna ett dygn till. Så det finns en typ av kristendom som är närmast gnostisk, där allting är gott och ont. Svart och vitt, gott och ont. Där Gud och djävulen kämpar mot varandra. Man vet liksom inte riktigt hur det kommer att gå. Och har man den synen, den svartvita synen, då kan man ju för sitt inre bestämma sig för att det här ovädret, det var ont. För vi kom inte med nästa plan. Och så kan man kämpa och be i tungor och ropa till Gud om att förbanna ovädret. Och ta den typen av strider. Så beter man sig om man har en felaktig teologi i botten. Jag kommer ihåg, jag har en god kollega, Christian Brav, ni känner honom. Han sa till mig vid ett tillfälle, Håkan, kom ihåg att teologi är en precisionsteologi. Det är mycket, mycket noggrant. För ett litet fel i början blir ett stort fel i slutet. Och det tål att tänkas på. Nej, vi kan inte ha den svartvita bilden. Vi kan inte kämpa den typen att vi liksom går emot det onda, eller inte heller för den delen att vi ska kämpa för det goda. För vem vet vad som är ont och gott, eller hur Gud använder saker och ting. Vi har en kallelse att vandra efter anden, och i den kallelsen ingår också att begripa att man inte begriper allting. Och att vara nöjd med det. Tacka Gud under livets alla omständigheter, säger Paulus. Han har alltså en annan syn. Så kroppen ska vara med i det liv som vi lever. Därför den ska dras med in i uppståndelsen och in i fortsättningen sedan. Så därför kan det vara så att han använder kroppen här. Om man gör det medvetet eller obetänksamt, jag vet inte. Men det är alltså syndakroppen som det handlar om, det förstår ni. När han säger att vi ska döda kroppens gärningar, alltså syndakroppens gärningar. Så det är inte det att vi ska lemlästa oss själva, eller att vi ska döda våra kroppar. Vi ska strax se mera vad det betyder. När man läser de olika kommentarerna till de här orden, om ni genom anden dödar kroppens gärningar, så är det ganska kortfattat. Men gemensamt för dem tycks vara det att Paulus sannolikt syftar på de själviska begären och på frestelserna som vi ideligen drabbas utav. De ska dödas när de fortfarande befinner sig i sin linda, genom sinnets förnyelse. Begärelser, frestelser som vi hela tiden lever med, ska man helst kunna klara av att urskilja och hantera när de är i sin linda. Det sker genom en god teologi och genom sinnets förnyelse som vi kommer till i kapitel 12. Vi kan hålla kvar fingret här och titta i kapitel 12. Så förmanar jag er nu, bröder. Det är ju här kommer ju tillämpningen, den sista huvuddelen på Romarbrevet. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar, det kommer ju kroppar igen, som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi kommer dit så småningom, men vi har med oss det redan nu, eller hur? Att det handlar om att näpsa begärelsen och frestelserna genom att urskilja. Och det sker genom att man har en rätt föreställning, en god teologi, en kärleksfull och förlåtande gemenskap, och att man har en urskiljningsförmåga. Ja, men det är inte så lätt alla gånger. Nej, vem har sagt det? Jag har sagt det i alla fall. Tvärtom skulle jag vilja säga att det kan vara svårt många gånger. Och det är också ett skäl till att vi behöver varandra i gemenskapen. Så så var det med det då, va? Och då när jag kommer till Fitzmaier som jag har som liksom huvudvägledare i det här, då är han som sagt ganska kortfattad. Och han skriver, när det nu handlar om att anden dödar kroppens gärningar, så säger han att det betyder att vi ska vara lyhörda för andens maningar. Och vi ska vara lyhörda på så sätt att vi lyder andens maningar. Nu kommer jag inte ihåg om jag har sagt det, men annars så säger jag all korthet nu och kan komma tillbaka till om ni önskar. Men vad är det att lyda andens, vara lyhörd för andens maningar och lyda? Jag identifierar det till stor del med samvetet. Nu är samvetet hos en människa ingen pålitlig vägledare. Och därför så gör vi tillägget, det av Guds ord upplysta samvetet. Därför genom Guds ord och genom bönens gemenskap med Gud så blir vi känsliga och upplysta i vårt samvete om vad som är rätt och riktigt. Och därför kommer samvetet att säga till när vi känner att vi gör någonting som är fel. Någonting som vi kanske borde avstå ifrån. Detta ska vi förstå som en andens maning. Det här är alltså Fitzmaiers, och han är ju inte, han är ju påläst om jag säger så. Den är jesuitpater. Så en av de duktigaste exegeterna vi överhuvudtaget har. Va? I all enkelhet så lägger han ut det så. Men så närgånget det blir. Så närgånget det blir. Och så lättillgängligt det blir. Vi ska titta i två, vi har två bibelställen här. Vi tar dem i ordning då, så blir det Kolosserbrevet först. Kolosserbrevet 3, vers 5 och följande. Ja, det räcker med 5. Där skriver aposteln då på samma tema. Döda därför era begär som hör jorden till. Och så räknas det upp. Otukt, orenhet, lidelse, lusta, girighet som är avgudadyrkan och så vidare. Man kan läsa vidare om man vill. Men tanken här då som jag vill lyfta fram. Döda era begär. Det talar ju för att det handlar om begär och lidelser. Och förmodligen så också i det här Romarbrevet 8 som vi har läst i. Sen så står det i Titus, efter Thessalonikerbreven och Timoteusbreven, så kommer Titus, och där läser jag i andra kapitlet, vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, alltså Guds nåd, fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar och så vidare. Se här nu vad det är som fostrar oss. Det är inte lagens tredje bruk. Det är inte pekfingret. Det är inte känslokalla andliga ledare eller någonting annat. Det är Guds nåd som fostrar. Guds nåd och barmhärtighet, Guds förlåtelse, Guds helige ande, Guds mildhet kommer in i ditt och mitt liv och i vår gemenskap. Och vi förstår att vi ska säga nej till ogudaktighet såklart och världsliga begär. Och vi förstår att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Ja, det betyder ju inte att vi är fullkomliga, men det har jag inte sagt och det tror jag inte Paulus menar heller. Vi talar här om en livsinriktning. Vi talar om en livsinriktning, vilken väg vi vill gå. Och sen är det då att så att säga praktisera den här vägen. Jag ska säga det också från Fitzmaier, att han skriver uppenbarligen. Fitzmaier menar inte uppenbarligen att vi ska leva asketiskt med, men att dödandet av kroppens gärningar är normen för det nya livet. Inte för dina gärningar, men för det liv som du har. Det liv som du har och som jag har innehåller en norm, innehåller en etik, talar om för oss vad som är rätt och fel. Och den leder oss på rätta vägar. Inte så att vi är fullkomliga. Vi kan göra fel. Men att vi gör fel, det har liksom inte särskilt stor betydelse. Det som har betydelse är vår livsinriktning. Att det nya livet kommer. Vi kan inte prestera det nya livet. Det är den heliga, det är inte våra prestationer eller våra misslyckanden, vår egen kraft som är drivkraften längre. Vi har ingen egen drivkraft. Utan Jesus Kristus är Herren. Han har gett oss anden som ett förskott. Detta är drivkraften i våra liv. Det är ett uttryck för det nya livet. Normen är ett uttryck för det nya livet. Det finns en kompass. En färdriktning. Jag tycker det var bra skrivet av Fitzmaier att det handlar om att dödandet av kroppens gärningar är normen för det nya livet. Och då är det så här då. Genom att förlita oss på anden. Genom att förlita oss på Jesus Kristus. Förlita oss på tron på honom. Genom att vara lyhörda för anden, följa sitt samvete, stå i kontakt med Gud genom bönen, så dödar vi kroppens gärningar. Det blir så en effekt. Det vi gör det är att vi vandrar efter vår tro. Och då får vi, som det står här, titta igen så står det i den här, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Skall ni leva. Om vi vandrar efter anden så får vi leva. Så får vi liv, frid, glädje, tålamod och kroppens gärningar dödas. Det ena ger det andra så att säga. Nu blir jag ju påmind om Anders Nygren, gamle biskopen, som skrev en kommentar till Romarbrevet 1947. Jag har sagt det tidigare, säger det igen då. Han översatte det här, den rättfärdige ska leva genom tron. Så har vi våra översättningar, det är den liksom vanliga uppfattningen. Den rättfärdige ska leva genom tron. Men Anders Nygren menar att det kan lika gärna översättas, den genom tron rättfärdige skall leva. Och det, båda översättningarna är riktiga. Men nu passar den väldigt bra in, den där översättningen som Nygren slår ett slag för. Alltså vi som är genom tron rättfärdiggjorda, vi är kallade att leva. Att njuta av Guds liv. Till och med svårigheter, prövningar och lidanden blir ju meningsfulla eftersom vi ser det med Kristusmönstrets tolkningsmönster. Det finns ju ingenting längre som kan så att säga lägga hinder eller förstöra våra liv. Vi behöver inte fråga efter livets mening, det är bara att leva. Tacka Gud, var glad. Så enkelt och så svårt. När vi kommer till en annan kommentar, John Stott. Då är han lite utförligare på det här med att genom anden döda kroppens gärningar. Eller om han inte utför det, så är han i alla fall mer mångordig. Och han ställer tre frågor. Och då ska vi läsa dem och besvara dem. Den första frågan lyder, vad betyder det att döda kroppens gärningar? Den andra frågan som han ställer, hur går det till att döda kroppens gärningar? Och den tredje frågan, varför ska vi praktisera detta att döda kroppens gärningar? Jag har nästan redan svarat på det här, men vi ska ta det i alla fall en fråga i taget. Då börjar han när det kommer till frågan, vad betyder det att döda kroppens gärningar? Så börjar han med att avvisa tvångsmässiga beteenden som masochism eller asketism, eller man ska liksom anstränga sig på olika sätt. Det är inte det det handlar om. Och själv lägger jag till det här med lagens tredje bruk. Det kan, där de tvistade lärde, men ni har hört mig säga det så många gånger så att jag säger det igen. Av det enkla skälet att egenrättfärdigheten, med den egna viljan att bli en bättre kristen, leder nästan alltid till antingen ett andligt högmod eller till ett sorts misslyckande i mitt liv, en fördömelse. Jag menar, vi får glömma det där helt och hållet, våra egna prestationer. Det har inte med saken att göra. Betrakta den gamla människan som korsfäst med Kristus. Nu handlar det om det nya livet. Nu handlar det om den heliga ande som drivkraft och ingenting annat. Och John Stott, han skriver så här: det finns ingen förtjänst i detta att döda kroppens gärningar, utan det är snarare ett resultat av livet i anden. Precis som jag har sagt. Om du tycker eller tänker att jag ska kunna döda kroppens gärningar, så finns det ingen förtjänst i det. Men om du tänker att jag ska döda kroppens gärningar, så ska du förstå det som ett resultat utav andens inre tryck. Andens liv som vill leda dig vidare. Och Stott menar att det handlar om klarsyn, om konsten att urskilja det onda och att reagera, känslighet, att reagera på köttets gärningar. Vi lockas av mycket som vi vet är fel och själviskt. Och vi ska lära oss att inte bara känna igen det, utan att vända oss bort ifrån det. Och det är inte så lätt alla gånger. Men då påminner han om Jesu ord, att den som vill följa mig, han ska bära sitt kors varje dag. Det är liksom samma undervisning. Så att döda kroppens gärningar handlar alltså om efterföljelsen, att gå efter anden. Och då sker indirekt ett dödande. Vi är inte alldeles passiva i det där dödandet, för kommer frestelserna, vi kan urskilja det. Så är vi ju faktiskt aktiva i att stå emot det. När det kommer dess linda. Paulus säger att vi ska stå emot på den onda dagen. Alltså ungefär som att jag vet att ni kan inte övervinna. Men ni kan stå fast i Kristi nåd och stå emot det onda. Använda trons sköld. Och är det så att du misslyckas en gång eller två, så är det inte hela världen. Frågan är om hur din inriktning är, hur den ser ut. Vilken är din bön? Och hur tar du emot bönesvaret? Genom att leva på det sättet så lever vi i anden. Nåja, hur går det till? Frågar då Stott vidare. Och då så säger han så här. Och det här är ju då, får man då kanske säga två gånger så att det inte missförstås. Han har åtminstone fyra saker som jag har plockat fram i kommentarerna. Han säger för det första då att vi får inte vara passiva. Och så hänvisar han då till ordet i Filipperbrevet där det står, nu skriver jag inte upp det versen, men jag ser om jag hittar det nog ändå. Annars hittar ni det. Det står ju att vi ska arbeta på vår frälsning. Vilken vers är det nu igen? Det ska vara i första kapitlet här. Det är kanske andra kapitlet. Jag får nog läsa igenom det här brevet nu. Ja, andra kapitlet är det ju. I vers 12. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och så vers 13. Ty Gud är den som verkar i er vilja och gärning. Och då står det arbeta på er frälsning. Det vill säga, det står inte arbeta för er frälsning. Alltså det arbete som du utför i Gud, om jag säger så, är inte för att du ska vinna frälsningen. Utan det arbete som du gör bygger på att du är frälst. Det utgår ifrån det som du har tagit emot som en gåva. Ett förvaltarskap alltså. Och så står det ju ännu tydligare då i vers 13. För Gud är den som verkar i er vilja och i er gärning. Så när jag har den här livsinriktningen där jag vill göra det riktiga, om jag uttrycker det lite enfaldigt, göra det rätta, så verkar Gud i det, i den viljan och i den gärningen. Och så arbetar man på sin frälsning. Men som sagt, Stott han säger att i det avseendet kan vi inte vara passiva. Och så säger han då för andra att det arbetet, om vi kallar det så, måste ske genom andens kraft. Det vill säga, jag står fast vid det som jag sa, att du behöver inte anstränga dig med din egen rättfärdighet. Men det du behöver göra är att vara lyhörd så att du gör det som anden manar dig till. Det är den saken som behöver tränas upp. Så du gör det i andens kraft. Äktheten. Men det betyder ju inte att om jag nu är lyhörd, som Fitzmaier sa, och ska vara lydig mot anden, då är jag ju inte passiv. Då är jag ju aktiv. Men det är anden som är drivkraften. Och sen det tredje, men det är nog förresten min egen punkt. Jag har skrivit så här då att det är alltså meningslöst att arbeta på sin egen helgelse. Att försöka bli en bättre kristen. Möjligtvis med undantag då för syndabekännelse, själavård eller bikt. Sånt kanske man kan använda sig av. Om man nu tycker det är en förtjänst, men det tror jag väl inte. Att vara ledsen och förkrossa för att man har gjort fel och sen bekänna sina synder, det tar man väl inte som något förtjänstfullt, förmodar jag. Utan man är ju tacksam för förlåtelsen. Men alltså det är meningslöst att arbeta på sin egen helgelse, att bli en bättre kristen i egen kraft. Allt det vi gör är ett gensvar på andens drivkraft. Guds nåd fostrar oss att säga nej till gudlöshet och så vidare. Och det fjärde som han har med stått, det är att han säger att vi ska stryka under det positiva anslaget. Till exempel Filipperbrevet har jag uppe här nu, kapitel 4, vers 8. Där Paulus skriver, för övrigt bröder och systrar, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det är ju inte... Det kan uppfattas som ett pekfinger kanske, men så är det ju inte, utan det är ju en uppmuntran att ägna sig åt det positiva anslaget. Att man hjälper varandra och uppmuntrar varandra på det sättet. Sen har han då den sista frågan här. Varför ska vi döda kroppens gärningar? Det verkar inte bara besvärligt utan plågsamt, skriver han. Ja. Varför ska vi utsätta oss för det? Och här finns det också några saker som måste sägas då. Det första har jag ju redan gett. Nu kommer du inte på det, men när jag säger det så kommer du på det. Det första är, vi har skyldigheter mot vår Herre. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi har inga skyldigheter emot den kötsliga naturen eller mot synden och lagen och så vidare. Men vi har skyldigheter mot vår Herre. Det är skälet till att kroppens gärningar behöver dödas. Eller att vi behöver vandra i anden. Det andra skälet som man kan lyfta fram. Det är ju slutet på den där 13:e versen. Skall ni få leva? Varför ska vi döda kroppens gärningar? Eller varför ska vi stå emot det onda? Varför ska vi se upp frestelser och begärelser? Jo, därför att det slutar ju med döden. Men vi är kallade att leva. Vi ska alltså gå den rätta vägen, hur jag ska uttrycka det, för att vi ska få leva. Och sen det tredje kanske också min egen formulering, men Stott, han varnar ju då å ena sidan för egenverket, alltså det vi ska prestera och det vi ska, ja, det vi lägger på oss själva utav krav och utav tvång och så vidare. Och han varnar ju naturligtvis för fångenskap och för död och ofrid och glädje och så, va. Men samtidigt så är det ju så att detta negativa som leder till döden blir ju när det dör också en befrielse. Alltså när vi misslyckas grundligt så är det inte hopplöst. Därför att i det sker en befrielse till att gå in i det nya. Jag vet att jag har ju en del goda vänner som är nyktra alkoholister. Och de säger ofta det när de ser någon som har bekymmer med alkoholen och sånt. Att ja, det måste gå till botten, säger de. Det måste gå ända ner i botten. Sen vänder det. Alltså i eländet så finns också befrielsen. Och då kan man till och med säga så här. Att det nya liv som vi är kallade in i och som vi vill leva. Det lever vi på det gamlas bekostnad. Du kan inte göra både och. Utan i misären så finns kallelsen till befrielse. Det är alltså aldrig en hopplös misär. Detta att vi inte räcker till och att vi känner att vi inte är dåliga. Det kan bero på många saker. Men det är aldrig en hopplös situation. Det är för just det här som Kristus vill förlösa. Och för att vi ska leva det nya livet så måste vi lämna det gamla livet. Man kan inte ha ett både och. Så då har jag något bibelställe på det. Eller hade jag inte det? Ja, hade jag kanske... Nej, jag hade nog inte skrivit upp det där. Men jag tänker på sånt bibelställe som där Jesus säger: den som mister sitt eget liv för min skull, han ska finna det. Det är ju paradoxen. Den som vinner sin själviskhet och förverkligar sitt eget liv kommer att mista det. Alltså motsatserna. Jag läste ett citat av Martin Luther några veckor sedan nu. Jag kommer inte ihåg det och har inte skrivit upp det heller. Men det handlar om att Gud alltid ger oss glädje och tröst och kraft. Och så, jag tror att bibelstället som han talar om handlar om glädje. Och så säger han så här: om du så kan samla all världens glädje i en enda hög och äga den, så kommer inte den att kunna hjälpa dig att stå emot en enda anfäktelse. Alltså man kan inte ha ett både och. Du kan samla all världens glädje, men du har ingen användning för det när det kommer till andliga livet. Utan det måste mistas. Och så måste vi få den himmelska glädjen istället. Det är ingen annan princip än det saliga bytet. Jag tror att det räcker för idag faktiskt. Det vi nu har gjort är alltså... I vers 9 till och med 11 så talar vi om, eller beskriver Paulus, de som lever efter anden. Han säger ju det: ni däremot lever efter anden. Och så går han igenom det. Och det vi kom till nu i vers 12 och 13, det är egentligen att han stryker under och uppmanar oss att hålla den här livsinriktningen. Att gå åt rätt håll, att ha blicken fästad på Kristus. Och så säger han att det kommer då också att leda till att vi dödar kroppens gärningar. Aktivt, passivt, blandat och så vidare. Det blir som det blir. Det är viktigt att det är evangeliet och nåden som är drivkraften. Och sedan så kommer vi då till vers 14 nästa gång. Till och med kapitlet ut. Och då handlar det än mer om livet i anden. Så vi är inte färdiga med det här på något sätt. Livet i anden, versarna 14 till och med 39. Och då har vi alltså lämnat det där med Guds vrede och friheten ifrån synden och lagen och döden. Då har vi det lämnat bakom oss. Och nu har vi kommit till hur vi drivs utav anden. Och vi har förstått att vi ska drivas utav anden. Och vi har förstått att det inte går att kombinera med kroppens gärningar eller med köttets gärningar. Utan nu är vi envist, har vi blicken på Jesus Kristus och som uppstånden. Och målet som vi går emot är helgelse och Guds härlighet. Det är vad vi har framför oss. Helgelseprocessen står Gud för. När vi vandrar efter anden så sker helgelsen. Men målet är Guds härlighet. Nu den där vandringen eller livet i anden. Det finns då i de här verserna som vi har framför oss. Men då kommer det inte att vara så personligt som det har varit den här gången. Utan det kommer handla om hur skapelsen är indragen i det här. Hur den suckar och våndas. Det handlar om hoppet som vi lever i och vad det betyder. Och att allt samverkar till det bästa. Det är hoppet om Guds härlighet. Och det handlar om att den helige ande hjälper oss. Men det får vi återkomma till nästa tisdag. Herre, så tackar vi dig för den här stunden. Och vi tackar dig för att vi får ha blicken riktad emot dig. Tack för att du har blicken riktad emot oss. Och att du ser på oss med nåd och med kärlek. Med din i din godhet och din mildhet ser du till oss. Herre, om du gav ditt liv för oss medan vi ännu var dina fiender. Hur mycket mer ska du inte då ge din kärlek till oss nu när vi är dina vänner? Herre, hjälp oss att ta emot så mycket det bara går. Att vara så lyhörda vi bara kan. Vi överlåter oss själva och våra närmaste till dig. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Han håller på med Romarbrevet och det här var del 30 vi har fått lyssna till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna till Värnamo församlings hemsida där alla Håkans bibelförklaringar finns. Du går in på värnamopastorat.se, sen klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar så hittar du det där. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så blir det sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och med detta säger jag tack och hej då.
Vackert som en sommardag, där himlen är fri från varje moln. Men plötsligt som en blixt ifrån en himmel klar, det känns en iskall vind. Alla har vi haft någon som vi hållit av, som varit en del av våra liv. Och den som var vår älskade, vår bästa vän, finns inte längre kvar. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka, att vi ska ses igen. Tiden tar